Ja, hörni kära vänner, tänk vad en sån här vecka, ja det är ju inte en hel vecka men det är i alla fall en del dagar som vi har varit tillsammans och det har gått väldigt fort tycker jag. Eller hur? Men det är som man brukar säga, allting har en ände och korven har två. Ja, just det. Men så är det och det här är sista mötet idag nu då i den här serien den här veckan och jag vill tacka er, jag vill tacka för de varma orden idag. Välkomnandet hit. Tack för alla blåbär. Hinken. Och receptet. Det ska vi följa. Och tack också vänner för er kärlek och värme under kvällarna här. Uppmuntran. Efter mötena. Ni har ju sett snälla ut när jag har predikat. Lite glada ibland också. Så man vågar ju stå här. Annars är det lite läskigt att stå så här. Men ni ser väldigt vänliga ut allihop. Och så har jag upplevt att det stämmer då när jag har hälsat på er efteråt också. Och så har jag fått vara hemma hos en del av er. Och ätit så fantastiskt god mat. Och fått gemenskap. Det tackar jag för. Tack för att jag fick bo i kapellet i Slätte. Ni som hade ställt i ordning det för mig och kylskåpet var välfyllt och sådär. Det är lite mindre kvar nu då efter veckan. Men så ska det vara. Att man, ja, ni ser ju att jag har ätit. Så är det vänner. Så mycket varmt tack för de här dagarna och för gemenskapen. Jag ska, inte för att jag är styrd av det, men det kan vara bra att ha lite koll på tiden. Det var ju, tycker jag, lite lång predikan igår kväll. Men ja, det kände inte ni för det var så bra. Ni kanske har, vad heter det, hört den här historien om syster som skulle uppmuntra predikanten på ett sätt och efter gudstjänsten och tackade för predikan och sa till pastorn att ja, din predikan idag, den var som Guds frid. Blev ju väldigt tagen och glad och pastor naturligtvis av det. Men så tänkte han ju, ja men undra vad systern lägger i det. Så han sa tack för uppmuntran. Men du, hur tänker du då? Jo, sa hon, den övergick allt förstånd. Och den varade i evighet. Och så är det ju med Guds frid, va? Ja, så kan det vara. Hoppas inte att det är så du upplever predikan här, utan att du får någonting med dig, för det är min bön, det är min längtan, det har det ju varit för de här mötena, att få säga någonting som du och jag kan ha nytta av i vårt vardagsliv. För det är ju så med den kristna tron, det är ju inte något vi ägnar oss åt på söndagarna och sen är det som att vi lever ett annat liv, utan vi lever ett liv och det där livet hör ihop och det hänger ihop. Eller hur? Söndagsfrom eller söndagskristen, nej men det är ju inget att ha, va? Men att leva livet med Jesus, det är veckans alla dagar. Så är det. Så nu ska vi gå in i en bibeltext den här förmiddagen ifrån andra Petrusbrevet. Och ifrån första kapitlet och från den 16:e versen ska vi läsa tillsammans. Petrus andra brev. Första kapitlet och från den 16:e versen. Och jag tror vi gör så idag igen. Att vi står upp och så lyssnar vi till bibelordet. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät, ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: detta är min älskade son, honom har jag utvalt. Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. De bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Och framförallt ska ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud. Jesus, tack för att vi får läsa ditt ord med varandra också denna dag. Tack för att du är mitt ibland oss. Tack för att vi får sjunga om dig i våra sånger, tryggheten hos dig. Tack att vi får leva livet tillsammans med dig. Tack att vi får möta varje ny dag tillsammans med dig. Glada dagar, roliga stunder i livet, härliga tider, men också de svåra passagen. Det som ibland vi kanske betecknar som en vardag och lite grå och trist, men då finns du också där. Herre, tack för att du vill hjälpa mig denna förmiddagsstund att få tala på det sättet som jag bör. Att jag får säga det som kan få bli till vägledning, till uppmuntran för oss. Led mina tankar och styr min tunga. Och hjälp oss alla också att vi sitter öppna och lyssnar till vad du vill säga till oss denna dag. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Rubriken för min predikan idag, den lyder så här: en historisk dag. Man skulle också kunna säga en historisk tid. Vi lever i en historisk tid. Och jag menar att söndagen den 16 augusti på många sätt är en historisk dag. Och idag skulle jag vilja peka på tre saker som gör den här dagen till en historisk dag. Och då tänker inte jag på att det idag då man räknar fram till årsskiftet är 137 dagar kvar av det här året. Det är en sanning, men det gör inte den här dagen så märkvärdig. Jag tänker inte heller på att det var den 16 augusti 1977 som Elvis Presley avled. Det kunde ju varit en historisk dag. Kanske är det den för någon. Av den anledningen. Men jag tänker inte heller på att det var den 16 augusti 1896 som man hittade guld i amerikanska Klondike, eller vad man nu säger. Ett område där man gjorde ett nytt guldfynd och det blev en guldrush. Det var tydligen den 16 augusti, det är ju några år sedan då, 1896. Och jag tänker inte på att det var den 16 augusti 1912 som en dom fastställdes i Sverige där fingeravtryck för första gången var med och ingick i bevisningen. Vad är det som gör den här dagen till en historisk dag? Vad är det som gör att den här tiden är en historisk tid? Ja, för det första så skulle jag vilja säga så här. Söndagen den 16 augusti 2015, det är en historisk dag på det sättet att vi har aldrig tidigare varit så många kristna någonsin i världshistorien som just idag. Det är en sant. För kristendomen, som jag sa här om kvällen, den växer snabbare än världsbefolkningen. Och då tycker jag det är bra att få påminna varandra om det ibland. Det där som, du vet, medierna ständigt missar. De goda nyheterna, vad som faktiskt sker utöver vår värld. Om man skulle våga ta in också vad som sker i spåren av den här tron på Jesus och vad den betyder. Men den här nyheten, den går liksom medierna förbi. Man missar den ständigt. Men då tycker jag vi behöver säga det åtminstone i kyrkan. Och det var ju som jag sa här om kvällen att ungefär så där 100 000 människor. Det finns de som menar att nu är vi nästan uppe i 170 000 människor som varje dag eller dygn utöver hela vår värld tar emot Jesus i sitt liv till frälsning. Det är ju fantastiskt, eller hur? Det gör den 16 augusti till en historisk dag. För det är ingen undantag idag. Utan när vi sitter här, det betyder ju att varje sekund så blir det en människa frälst. En människa kristen utöver hela vår värld. Det kan man ju vara glad för, va? Nästan så där lite halleluja, eller hur? Ja, men så är det. Och att det då, som jag också nämnde tror jag, bildas så där en 3000. Någon menar att det kan vara upp till 3500 församlingar. Någonstans i världen grundas så många församlingar varje vecka. Ja, det är sant, för jag vet ju det, hur vi får säga till varandra. Det är Latinamerika, det är Asien, det är Afrika som det framförallt sker. Och det är invandrarkyrkorna som är det stora bidraget till väckelsen i vårt land. Och det ska vi vara tacksamma för. Och igår påminner vi oss om att vi bor i Sverige. Vi har våra utmaningar i världens mest sekulariserade land. Men faktum kvarstår att söndagen den 16 augusti 2015 är en historisk dag, därför att kristendomen växer snabbare än världsbefolkningen, och det gör att vi lever i missionshistoriens största väckelsetid. Det är därför du ska lyssna nästa söndag i Elgarås på den här mannen från Jemen om hans väg till tro. För det är precis det som sker hela tiden. Och just det här hur man får möta Jesus i drömmar, i syner. Hur han uppenbarar sig. Och det talar vi om här om kvällen. Att vi tror inte bara på Jesus som levde där och då, som visade sig där och då. Utan Jesus som visar sig idag och uppenbarar sig för människor. Och vi behöver påminna oss om detta. Och tänka, som vi också sa igår då, lite större när det gäller våra perspektiv, vidga perspektivet. Och så säger vår bibel så här. Jesus säger när han talar med sina lärjungar om tidens avslutning: budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet eller ändtiden komma. Det som är särskilt intressant när man stannar inför den här första delen nu då i min predikan, det är ju att där det växer som allra mest, det är i det som man skulle kunna kalla för det karismatiska bidraget när det gäller väckelsetro. Det är där som det växer som allra mest när det gäller den kristna tron. Och vad betyder det? Jo, det enkla budskapet. Det är det som har haft framgång. Det är det som har kännetecknat de ibland föraktade pingstvännerna från början. Tron på Jesus. Tron på dopet. Tron på andedop. Du vet, det där som är fundament och grundläggande när det gäller kristen tro, som vi sa här om kvällen. Vad var det som var liksom svaret på deras längtan när de frågar: vad ska vi göra när Petrus har predikat på pingstdagen? Ja, men då är det just detta: omvänd er, låt er alla döpa, så får ni den helige ande som gåva. Och det är intressant, därför det har visat sig, det här har forskarna kommit fram till, en tidigare helt osedd iakttagelse. De som har forskat på det här med väckelsekristendom under de senaste 100 åren, de säger att det är just i de här sammanhangen som den kristna tron växer så att det knakar. Och det har visat sig att budskapet passar i de mest fattiga områdena i världen, och det passar i de högteknologiska samhällena. Du kanske har läst boken, jag har också läst en del i den, kommit i kontakt med den här boken som heter Halleluja Brasilien. Känner ni till den? Kajsa Norell, en Sveriges radiomedarbetare, kommer till Brasilien tillsammans med sin man 2006. Hennes man har fått jobb i Brasilien. De flyttar dit. Hon är journalist. Det dröjer inte länge förrän hon blir bekant med det hon börjar förstå är troende, tungomålstalande, karismatiska pingstvänner. Och det där är för henne någonting fullständigt nytt. Hon tycker det är oerhört fascinerande. Och hon blir vän med olika människor där och hon får se vad som händer när det som är väckelsekristendom går fram. Och det som hon blir än mer fascinerad över, det är när hon som journalist börjar grotta och gräva lite i det här. Och så rötterna till den här väckelsen, ni vet Brasilien där det kanske är uppåt en, ja hur många miljoner är det idag som är pingstvänner? Det är kanske 50 miljoner. Det växer så det knakar. Och så får hon se att rötterna till det här går till Sverige. Och svenska missionärer som kom till Brasilien i början av förra seklet, 1900-talets början, Daniel Berg och Gunnar Wingren. Och hela hennes bok byggs upp omkring den här storyn. Kajsa Norell är inte kristen. Hon är inte bekännande kristen. Men hon fascineras över den här berättelsen och vad hon ser. Daniel Berg och Gunnar Wingren som kommer till Brasilien, de hade ingenstans att bo. De hade inga pengar. De kunde inte språket. Men Gud hade lagt ner en kallelse i deras hjärtan och liv. Att dit skulle de. Hela den här storyn fascinerar den svenska journalisten. Och fortfarande har hon frågor omkring det här med tungomålstal och profetior. Hon köper inte allt. Men, säger hon i sin bok, hon kan ju inte förneka det hon ser. Vad tron gör med en människa. Hur det förvandlar hela samhällen. Knarkgäng i favelor. Och så säger hon, jag ser ju att män slutar slå sina kvinnor. Jag ser att ungdomar som har levt i missbruk och kriminalitet har blivit fullständigt förvandlade. Och så berättar hon om allt det här, de iakttagelser som hon gör. Halleluja, Brasilien. Kanske ett litet boktips för dig att läsa. Och du vet hur det är med oss nordbor. När vi kommer i kontakt med den här frimodiga tron på Jesus. Det är ju som att vi svenskar, vi blir lite sådär. Vi har inte riktigt ord att sätta på det här. Ni vet ju när landslaget i Brasilien, de är ju pingstvänner var och varannan. Någon av dem är ju till och med pastor och har en församling på flera tusen. Och så ska våra svenska sportkommentatorer sitta och se då när de tar av sig, liksom, ja, visar. På sina tröjor så står det I love Jesus och de böjer knä på plan och gör en ring och börjar be. Och då tappar man ju fattningen i svenska liksom sportkommentatorsbåsarna. Ja, det är ju intressant det här vi ser. Det är ju, de är nog djupt religiösa. Du vet, det är som att man har inte ord. Men vad handlar det om? Det mest naturliga av allt, att ett land genom katolskt håller på att förvandlas till ett hav av tungomålstalande kristna troende på Jesus. Tänk om det skulle få ske i vårt land. Att det vore naturligt innan en match, ja men då ber vi till Gud. Därför mina vänner är den 16 augusti en historisk dag. För det andra så är det som också då gör den 16 augusti till en historisk dag. Det är att vi idag är en dag närmare Jesu återkomst. Ja men så är det ju. Det budskapet har vi ju, det läser vi om på Bibelns blad. Jag kommer snart, säger Jesus. Det har följt de väckelsetroende i alla tider. Alltså förväntan och längtan. Och förståelsen av det här Vi tror på Jesus. Vi sa ju det här om kvällen. Han som inte bara var, han som inte bara är, utan han som kommer. Och du vet, när det gäller det här så skulle man kunna säga att Guds klocka, den går med osviklig precision när det gäller det profetiska ordet. Den klockan går inte med sekunder, med minuter och timmar, men den markerar sin gång genom tidens händelser. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag tycker ju att det är som man nästan kan lägga sin bibel bredvid dagstidningen. Eller ha bibeln framför sig när man lyssnar på nyheterna. Och så ser man att, ja, vi som tror på boken, vi som har snoken i boken, vi förstår ju vad tiden lider. Vi behöver ju inte vara aningslösa. Vi behöver inte tappa fattningen. Vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte leva aningslösa. Vi har ju den här boken. Och då säger ju Jesus till oss så här att, ja, när ni ser det här, då är det inte 7 sorger och 8 bedrövelser och ni ska gå med nedböjda huvuden och liksom, då är det en, ja, tungt. Utan då säger Jesus, lyft blicken, räta på era huvuden, för nu närmar sig er befrielse. Halleluja! Och är det någonting som vår värld nu behöver, så är det ju den här befrielsen, den här restaureringen och återupprättelsen av hela skapelsen. Och det är väl inte så konstigt då att aposteln Paulus, när han liksom skriver och går igenom de här sakerna som sker i tiden, så kommer han liksom in i ett kapitel där han säger så här i en av verserna att också skapelsen ropar som i födslovåndor. Hela skapelsen. Och det kan vi väl konstatera, att vår värld är trasig. Den är söndrad. Den är sargad. Den är sårad. Och så kommer den ena rösten efter den andra i miljörörelser och hit och dit, och det är som att vi är som allra mest tyst om det i kyrkan, men andra pratar om det. Och då blir det också lite fel på ett sätt, för då kan man ju skrämma upp och så börjar man prata om jordens undergång, och det är, ja, finns säkert goda skäl att tänka på saker och ting. Men jag brukar säga så här: jag väntar inte på jordens undergång. Jag väntar på Jesus. Jag väntar på att Jesus ska komma. Och när han kommer, då blir det bra. Och du vet, därför behöver inte vi vara med i det här och veta alla skeenden och tider och stunder. Vi behöver, som jag sa, inte vara aningslösa. Vi har boken. Men vi behöver inte liksom ha varenda skeende klart för oss och tider och stunder. Vi ska inte, det står ju klart, vi ska inte ägna oss åt det. Så jag brukar säga så här, vi ska inte vara med i planeringskommittén när det gäller Jesu tillkommelse. Men vi ska vara med i välkomstkommittén. Det är en härlig kommitté att vara med i. Ni som har stått och välkomnat här på kvällarna. Det är den roligaste uppgiften, eller hur? Få säga välkommen, vad roligt. Välkommen till logen. Gud välsigne dig. Ha ett bra möte nu. Det är ju en viktig uppgift, va? Och så ska vi ska vara med i välkomstkommittén. Jesus, vi välkomnar dig. Och du vet, till dess att du kommer, då kör vi på. Vi har våra möten och vi lever det kristna livet i vardagen. Och vi tror på dig och vi håller ut i bön. Och så vet vi att en dag så kommer du, Jesus. Och så får vi bara så här enkelt påminna oss idag att, ja, vi är en dag närmare nu. Men jag står ju inte här och säger när det sker och vilka dagar och tider och år. Nej, men det är ointressant. Men det är ett viktigt perspektiv för oss. Det får aldrig grumlas, det får aldrig grusas. För att då blir vi så tysta om det här så vi vet inte vad vi ska säga. Men det här hör ju till den frimodiga tron. Väckelsekristendom. Vi tror på Jesus. Och vi vet vilket hopp vi har. Och så säger Bibeln så här också, att Jesus säger så här: ja, när ni ser hur fikonträdet knoppar och de andra träden, va? Då är det ju många som menar att fikonträdet, ja, men det är ju Israel och det som sker där. Och jag förstår ju här att det finns en både kunskap och förståelse om Israel. Det hänger ju en sån flagga här. Och så de andra träden, det finns skeenden och man kan följa naturligtvis händelser. Men då säger Jesus, när ni ser allt det här, då vet ni att sommaren är nära. Kan det sägas på ett mer underbart sätt? Och så har det blivit så konstigt ibland i våra kyrkor att nej men det här, man blir skrämd och man blir rädd. Och man, nej men det handlar ju inte om det för ett endaste ögonblick. Det är inget ångestladdat. Du är ju ett Guds barn när du tror på Jesus. Då tillhör du ljuset. Då kommer du inte att bli överraskad. Som man pratade om då, det här som också står naturligtvis, att upplevelsen kan vara som en tjuv om natten. Men det är ju inte för ljusets barn, inte för den som har läst boken och som vet att jag vet vem jag tror på. Det är befrielsen som närmar sig. Och så säger Paulus i Thessalonikerbrevet till församlingen där som har upplevt sorger och människor dör och det förändras i livet. Och så får Paulus säga så här ungefär, va? Att den kristna sorgen, det är den ljusa sorgen. Vi behöver inte sörja som de som inte har något hopp. Utan vi väntar ju på att Jesus ska komma och vi ska tillsammans med dem som har avlidit föras upp bland molnen i rymden, va? Och möta Jesus, eller hur? Så står det ju. Och då står det så här. Ja, det står ju inte så här, tyng nu varandra med det här och tala om hur bedrövligt det här är. Det står, ge nu varandra tröst med dessa ord. Ja, en dag närmare Jesu tillkommelse. Det sista, och nu skenar ju tiden iväg. Orkar ni en punkt till? Det är en sån där ledande fråga, för om ni hade sagt nej, vad hade vi gjort då? Va? Då hade vi satt oss i bilen och åkt hem nu. Men vad är det som gör att den 16 augusti för det tredje är en historisk dag? För det första var det kristendomen växer snabbare än världsbefolkningen. Och den del av kyrkan som vi är en del av, även om vi tycker att det är trögt i Sverige, så ska vi veta att pingstväckelsen, den karismatiska väckelsen, den går fram så det knakar. En dag närmare Jesu återkomst. Ord som vi ska trösta varandra med. Men vi är också en dag närmare vår egen dödsdag. Och nu förväntar jag mig inga halleluja-rop. Men så är det ju. Eller hur? Sen vet vi ingenting om den heller. Ja, men ska man prata om det? Kom igen nu. Det är väl inget uppmuntrande. Men du, det är lite av bakgrunden till faktiskt det, att Petrus skriver det han gör. För om jag bara får gå tillbaka då till första Petrusbrevets tredje kapitel. Andra Petrusbrevets tredje kapitel. Nej. Första kapitlet. Lyssna vad han säger från den 13:e versen. Andra Petrus 1:13. Jo, säger Petrus, jag ser det som min plikt att hålla er vakna med mina påminnelser så länge jag bor i detta kroppens tält. Jag vet nämligen att jag snart måste lämna det. Det har vår Herre Jesus Kristus gjort klart för mig. Men jag vill göra mitt bästa för att ni även efter min bortgång alltid ska minnas dessa ting. Så Petrus talar om, ja men min tid, den är inte för evigt på denna jord. Men så kan han påminna och han kan uppmuntra de troende. Du vet, jag hörde för en tid sedan någonting som jag tycker är mycket trevligare och bättre uttryck än att säga min dödsdag. Det är tydligen ett gammalt ord man använde. Det är min himmelska födelsedag. Det låter väl bättre. Min himmelska födelsedag. Den ligger ju framför. Smaka lite på det uttrycket. Och du vet, de första kristna, de firade inte födelsedagar som vi gör nu för tiden. Jag älskar att fira födelsedagar. Finns inget bättre än när Sara och barna kommer in med tårta och sjunger, ja, vi må Vi gratulerar och jag må han leva. Och så i 100 år, för det vill jag ju. Jag vill bli gammal. Jag älskar att leva. Jag hoppas jag får leva hur länge som helst alltså. Det vet jag ingenting om. Men de firade inte sin födelsedag, men de firade sin dopdag. Och jag är döpt i Degerfors. 1983. Då hade du gift dig med Holger, va? Nej, och jag döptes i september. Tänk om du var med då. Minns du? Ja, september 83. Och sen firade man också och mindes de andliga förebildernas dödsdag. Just detta med himmels födelsedag. Jag föddes den 8 augusti 1971, om någon är intresserad av det. Det är ganska ointressant egentligen för er. Men det var på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Och jag vet ju det. 8 augusti, det är min födelsedag. Det är ju inte mitt liv. Det är ju bara startskottet. En gång kommer det stå ett annat datum. Och det brukar vi sätta i dödsannonser och på gravstenen. Det datumet har jag ingen susning om när det är. Det är ju inte heller mitt liv. Det är ju liksom avslutningen. Det är ju däremellan som är mitt liv. Det är det som pågår just nu. Och det är ju betydligt mera intressant och väsentligt. Vad gör jag med mitt liv? Hur förvaltar jag de dagar som jag får? Kanske är det därför som gudsmannen Mose ber i salmen 90. Lär oss hur få våra dagar är. Då vinner vårt hjärta vishet. Du vet, jag läste, det kom ju såna undersökningar mellan varven. Vad ångrar människor på dödsbädden? Egentligen tycker jag det är sorgligt, för varför ska man behöva ångra den dagen? Det är väl bättre att leva det liv man vill leva här och nu. Men det kanske är lite så i vår mänskliga natur att då summerar vi, då tänker vi på allt som inte blev som vi hade hoppats och så vidare. Men det är intressant att ta del av de där undersökningarna, för det finns ingen som ligger på sin dödsbädd och tänker så här: vad kul det skulle vara nu att få läsa igenom alla löneutbetalningarna genom mitt liv. Vad roligt det skulle vara om någon kunde komma med lite bankkontoutdrag. Ja, det är ingen som säger det. Eller tänk om någon kunde komma med en långtradare nu med alla mina ägodelar så jag får titta på dem en sista gång. Det är ingen som säger det. Men vet ni vad man ångrar på dödsbädden? Att jag inte hade modet att leva mina drömmar. Varför levde jag inte det där livet jag längtade efter? En del säger, jag jobbade för hårt. Det är ingen som säger att man ligger och tänker, varför bytte jag inte det där köket för 150 000? Men jag jobbade för hårt. Och i och med det, vad är det man kommer till? Jo, jag försummade det som var det viktigaste i livet, relationerna. Mina nära, mina kära, min familj. Det är sånt man tänker över när livet går mot sin avslutning. Och så behöver det ju inte vara. För vi kan ju göra en omprioritering redan här och nu. Och jag blev så rörd igår, nu kanske jag lämnar ut dig. Det är Håkan du heter, va? Ljudteknikern. Jag fick äta godaste köttfärsen i hela Älgarås, tror jag. Ja, jag skulle nog säga hela Västergötland. Satt vi där åt och så berättar Håkan, det många av er vet, olyckan han var med om för ett par år sedan. Men du säger någonting mer till mig och till oss, att du gör en omprioritering i livet. Berätta. Före olyckan sa du, då var det jobbet, familjen, Gud. Och så sa du att efter så blev det Gud, familjen och jobbet. Så kan det bli i de där sakerna som sker, som vi aldrig kan förutse, som vi aldrig önskar ska ske, men som sker. Det förändras dramatiskt, men också blir det någonting som förändras i det som kanske är det absolut viktigaste i livet. När i livet är det som bäst att tänka på Gud? Det är jämnt, ja. Och Bibeln säger så här, Predikarboken: tänk på din skapare i din ungdom. För de onda dagarna kommer om dem du säger att det finns ingen glädje. Alltså det är klart att ålderdomen är underbar, men det finns en angivelse, menar jag där. Jag brukar säga så här: ju förr ju bättre. Vänta inte med Gudfrågan. Tänk inte sen. Nu ska jag göra det här, karriär. Nu ska jag jobba, nu ska jag bygga hus, nu ska jag byta. Alltså du kan göra det här, va? Det är inget syndigt att göra det. Du kan byta ditt kök och du kan njuta av det. Men glöm inte vad som är det viktigaste i livet. De eviga värdena. Relationen med honom, med Jesus. Relationen med dina nära och kära. Det kommer du aldrig att ångra, att du gjorde den prioriteringen i ditt liv. Nu ska vi be tillsammans. 16 augusti, en historisk dag. Kan bli det i ditt liv. Det kan bli en märkesdag för dig. Det kan bli en dag då du bestämmer dig för att ta emot Jesus. Det kan bli en dag då du bestämmer dig för att göra andra prioriteringar i ditt liv. Det kan bli en dag när du gör omtag och säger till Jesus i en enkel bön: jag vill ge dig resten av mitt liv. Jag vill ge dig resten av mitt liv. Den 16 augusti kan bli en sån där dag som du aldrig glömmer. Då du öppnar ditt hjärta, ditt liv mot himlen och bara säger till Jesus: du vet allt, du vet det som har varit, du vet det jag är glad för, du vet det jag är ledsen över. Men siktet är på morgondagen och framtiden. Och det är därför vi ber tillsammans nu. Jesus, tack för att du talar till oss den här förmiddagen. Tack för ditt eget levande, livgivande ord. Tack att vi bara får påminna oss enkelt om det här, att vi får tro på dig. Det kan verka så enkelt. Och ibland kanske man kan känna hur människor runt omkring står bara så förvånade när man säger att man är en kristen. Att man, ja men man, jag tror på Jesus, jag talar i tungor, jag tror på anden. Men det är ju där som kraften finns. Det är ju mest naturliga av allt, det är ju att vara en kristen. Allt annat blir ju liksom inte som det var tänkt att vara. Utan i frälsningen så återupprättas ju hela människan till ande, kropp och själ. Tack för det som sker i Brasilien och ute i vår värld. Men tack också för det som sker in på våra knutar. Och kanske att det är precis som du sa till dina lärjungar när de hade varit in i stan där i Samarien och köpt mat och kommer tillbaka och blir så förvånade över hur du har mött den samariska kvinnan. Och då får du säga till dem: lyft blicken och se att fälten har vitnat i skörd. Hjälp oss Jesus att vi i våra församlingar och liv inte har sån här kronisk nackspärr att vi bara tittar bakåt eller att vi tittar åt sidan, utan att vi ser det som finns framför oss mitt i våra liv. De människor som är oss närmast, de som kanske bor i huset bredvid, de vi arbetar med i vår vardag. Jesus, hjälp oss att förstå att där har du placerat oss för att vara till välsignelse och vara med och förvandla det som är våran värld. Det är nog väldigt få av oss som kommer att bli världsevangelister här. Men du har kallat oss att leva livet med dig i vardagen. Där ska vi finnas. Tack att vi får vara en del av den kristna församlingen och gemenskapen. Tack Jesus för att vi har hoppet som bär oss. En dag kommer du tillbaka. Och då vill vi vara med Jesus. Då vill vi möta dig. Och då blir det bra. Då blir allting bra. Det som inte är bra nu, det blir bra då. Men Jesus, vi tackar dig att vi får bäras av det hoppet. En måndag morgon nu när vi vaknar imorgon så får vi bäras av det hoppet. Och så tackar jag dig Jesus att du vill hjälpa oss när vi reflekterar över våra liv. Att vi Ta vara på de dagar du ger oss så att vi förstår att livet faktiskt är en gåva från dig. Det är inget vi har tagit oss, utan det är en gåva. Och vad vi gör med våra liv, det blir vår gåva tillbaka till dig. Tack för heliga beslut som fattas den här förmiddagen. Tack för förändring i prioriteringsordningar. Tack för Håkans vittnesbörd. Tack för det som sker när livet kommer nära. Som är svårt, som vi aldrig önskar oss. Men det kan få konsekvenser som för oss ändå är väldigt välgörande. Jesus, välsigna oss och hjälp oss var och en. Tack för de här dagarna vi har fått vara tillsammans. Tack för mötena. Tack för gemenskapen. Tack för församlingarna som samlas. Tack för vännerna i Elgarås och vännerna i Hova. Och det de har framför för sig nu med församlingarna som ska gå samman, Herre. Vi ber bara att allting ska få bli till din välsignelse. För ditt rikes utbredande på den här platsen, på de här platserna. Jesus, jag tackar dig för det. Tack för din nåd. I Jesu namn. Amen.